Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 170. Jonas Bladet, jag är ledarskribent på tidningen. Daniel Dahlén heter du, chef och redaktör. Vi är som vanligt numera får vi säga, har vi lämnat Nina till att jobba.
Ja, tydligen är det hon som ska hålla ihop det här skeppet.
Ja, vi får tycka Nina Smeds får göra det verkliga jobbet.
Ja, det verkar så.
Ja. Den här podden kommer förstås att handla om affären kring elhybridfärjan i sin helhet. Och redan nu så tänkte jag göra en disclaimer att vi spelar in det här på fredag morgon. Om saker och ting händer under vad ska man säga, fredags eftermiddagen så kommer vi uppdatera den här podden också. Men det har ju hänt en hel del redan under den här veckan, så vi har ju en del att gå igenom, och det är väl lika bra att vi ger oss in i det med en gång. På torsdag förmiddag så bestämde sig regeringen Katrin Sjögren 2, får vi säga nu bara för att hålla isär alla regeringar som vi kommer att prata om att ett, ta skadeståndssumman, inte skyldighetsfrågan, till Högsta domstolen. Men att man har ju redan sagt till lagtinget att man vill betala av skadeståndet i rask ordning för att slippa mer ränta, och man släppte på sekretessen för en rad dokument i ärendet. Och det senare var väl det som vi fann mest intressant under torsdagen, om man säger så.
Absolut. Ja, det är givetvis är det intressant att man väljer att gå vidare till HD också, men har man en gång satt igång det här spåret så är det väl lika bra att löpa linan ut, och det kanske, jag menar, ansvarsfrågan är väl ganska tydlig, men sen får man väl se då vad det gäller belopp och liknande. Men nu har ju både hovrätten och tingsrätten gått på samma linje, så det blir ju intressant att se om det här blir föremål för vad heter det, talan i HD överhuvudtaget. Men
vi kan ju säga det bara att i och med det så erkänner ju ändå landskapet då att man har begått ett fel i och med att man bröt upphandlingsavtalet. Men att man söker då att få ner skadeståndet, eftersom det är ju lite mer oprövad mark vad jag förstår i liksom avtalsrättsliga sammanhang, hur man ska beräkna en vinst på 15 fiktiva år framåt.
Ja, sen då blir det ju faktiskt väldigt intressant med tanke på när man tittar tillbaka i de här beredningsmaterialet som man kallar det, och tittar på de uppgifter som blev offentliga igår också, så blir det ju väldigt tydligt att de har ju vetat om det här hela tiden, och då blir det ju än intressantare att man inte har liksom accepterat att man hamnar på böter, men att man skulle ha riktat in sig redan tidigt på nivån av skadestånd det här nu då. Så den variabeln är intressant också i det hela.
Definitivt. Och vi går väl in på det här då, för dokumenten, det har ju varit sekretessbelagt i och med att det har varit pågående ärende då i rätterna. Men nu släpptes då framförallt det som ledde liksom fram till uppsägningen. Och det som står ut mest, det som både vi och våra kollegor på de andra mediehusen rapporterade mest kring, var ju den här frågan om huruvida man fick information om riskerna med att häva avtalet, eftersom lantrådet, dåvarande lantrådet Veronica Törnros, ju i intervjuer har sagt att hon inte hade fått någon juridisk dragning eller dragning av någon juridisk kunnig person, eller hur hon uttryckte det, kring de frågorna, vilket de här dokumenten tydligt visar att landskapsregeringen fick.
Ja, landskapsregeringen har fått information om att det finns ett skadestånd, och riskerna för det är väldigt stora också.
Man fick det, och att det tidigt kunde uppgå till 11 miljoner.
Ja, och man har fått det tidigt och det har varit med under hela processen. Och här finns också både tidigare infrastrukturminister Christian Wikström, men också lantrådet Veronica Törder, tidigare nämnda som kvitterare, mottagare av dokumentet, men man har inte mottagit det med underskrift, utan det har tjänstemännen fått göra.
Men alltså, för mig är det lite förbluffande att man nystar in sig i den här härvan av halvsanningar och hela lugner och liksom glidningar på sanningar och så här. När dokumenten så tydligt visar på hur det är att advokatfirma Daniel Widman har gjort en riskbedömning, och man pekar på att det finns stora risker med det här, och att man pekar på att det finns stora risker med att ett skadestånd kan uppgå till 11 miljoner. Nu dömde ju de två rätterna, tingsrätten och hovrätten, ut 10,5 miljoner, så de var ju ganska spot on.
Ja, absolut. Absolut. Och där så, nej, men det är mycket förvånande, och jag tänker också hela den här härvan, måste vi ändå kalla det, så är ju att även om, jag menar, nu säger man att man inte har fått en juridisk dragning och det kan vara slirande på ord här, ska vi komma ihåg. Men de facto har landskapsregeringen fått det, ansvariga tjänstemän åtminstone.
Mm.
Och jag har det väldigt svårt att tro att någon annan, att det skulle ha stannat där. Och om det är så att det skulle ha stannat där då, vilket man ger lite sken av också då i den här, i många intervjuer, så då blir det ju på något sätt att då har man ju inte kontroll över sin egen förvaltning i en av de största målen i åländsk landskaps, i det åländska landskapets historia egentligen, vad det gäller det offentliga delen i alla fall. Så det är ju, hur man än vrider och vänder sig, så står man nu bara rumpan bar här nu lite.
Mm. Ja, och jag menar, vi hör ju både de officiella uttalandena som är lite försiktigare och de mer inofficiella uttalanden som är ganska oförsiktiga.
De är väldigt oförsiktiga, ja.
Det råder ju väldigt, väldigt upprörda känslor, både i lagtinget men också naturligtvis utanför i samhället i stort.
Ja, och ute i samhället, i partierna, bland kärnväljare. Alltså... Man måste nog mer eller mindre vara döv om man inte hör de här, det som pågår nu för tillfället. För det är ett stort, stort missnöje där ute.
Mm. Alltså, det är ju många som försöker förklara eller som försöker att förminska eller då lägga ut dimridåer eller vad man nu vill kring det här. Hur tycker du att landskapsregeringen, den dåvarande landskapsregeringen Veronica Törnros agerade i sin helhet under det här? Jag menar, både hovrätten och tingsrätten har ju bevisligen nu sagt att det här är fel.
På något sätt, jag förstår att det finns en utmaning i det juridiska, att man kan, på ett pågående fall så kan man inte berätta alldeles för mycket, för det kan påverka utkomsten av det hela. Men på något sätt så känns det, alltså det är väl en sak är det rent juridiska, men det som slår en också rakt igenom egentligen, inte bara med Veronica Törnros utan och den regeringen utan också Katrin Sjögren, ettan då, om vi säger som så, är ju att alltså den politiska omogenheten och brist på transparens och någon slags, jag vet inte vad, jag skulle nästan gå så långt och kalla den lite som von Oben perspektiv, liksom man har drivit på bara stånga huvudet i väggen gång efter annan och man anser sig ha rätt oavsett vad. Och det kan dessutom, det är en av delen, men den andra delen är också att jag menar, rent politiskt strategiskt så är det klumpigt mycket. Det är väldigt klumpigt utfört. Det är liksom, oavsett vad man tycker i sakfrågan så kan man ju använda det här till fördel eller nackdel till sitt politiska liv och samtliga har målat in sig ett hörn och inte spela spelet på ett korrekt och rätt sätt.
Den här landskapsregeringskoalitionen bestod ju, alltså Veronica Törnros landskapsregeringen pratar ju nu om, den bestod ju av fem partier varav fyra ingick i själva regeringen. Ålands framtid stödde ju regeringen men stod utanför den eller hade ingen plats i själva regeringen. I regeringen så satt ju, förutom då fyra centerministrar, två moderater som röstade emot att säga upp avtalet. Och de hade ju också reserverat sig i regeringsprogrammet mot det här. Så de måste väl ändå anses gå fria i den frågan.
Absolut.
Sen hade du då Christian Wikström från Obunna som infrastrukturminister, föredragande minister. Och Alfons Röblom från Hållbart initiativ som satt där också. Båda de två röstade ju för.
Ja, Annika Hamrud och
centerminister.
Ja. Toppen Eliasson där då, ja.
Men Christian Wikström, han menar ju att han ville förhandla egentligen. Alfons Röblom har också uttryckt att han kanske var lite grann emot det här egentligen i alla fall. Hur ska man se på det där? Tar de sitt ansvar för sin del i den här historien?
Jag tror att det finns väl, jag tänker Christian Wikström har ju varit väldigt tydlig med att han tyckte att det var ett dåligt beslut, men han tyckte det var minst dåliga då på något sätt, om vi säger som så, med tanke på vad prislappen skulle hamna på om man skulle ha satt igång hela den här äventyren. Men då borde man ha varit tydlig med det från början också. Sen Alfons Röblom vet jag inte, vi ska komma ihåg att det här var två unga herrar som var nya i politiken, de blev ministrar direkt. Det är ingen bortförklaring. Tar man ministerroll så ska man kunna stå upp för det man fattar beslut om ändå. Men jag tror att det har spelat in, även om de inte vill ge sken av det själva, men det har absolut spelat en roll i det här. Men de har också partier bakom sig och som ska backa upp dem i dylika beslut. Så att,
men det jag tänker, eftersom det känns ju ganska mycket som efterhandskonstruktioner när man hör sånt här. Men vi står nu inför det som jag menar är den största krisen i Ålands politisk historia. Och det borde man ha kunnat förutse att risken fanns för det. Både att man förlorade själva ärendet men också att det skulle ta den här utvecklingen då, liksom opinionsmässigt och politiskt.
Ja, men man borde ha gjort det.
Och om man var emot då, borde man inte tydligare markerat det i reservationer eller att gå ur regeringen?
Ja, men det är det jag menar. Att det är på något sätt som det har varit lite naivt förhållningssätt till de här frågorna. Eller att man inte har förstått omfattningen av dem på något sätt. Att man har tagit det med en klackspark och nu går vi vidare, nu gör vi något annat. Att andra saker har varit viktigare. Men jag måste bara säga det, att det är väldigt viktigt att det du säger, att det här är den största liksom, politiska kanske. Men i alla fall i nutid. Men när folk och vissa politiker försöker göra det till en självstyrelsepolitisk största krisen, då vet de inte vad de pratar om, utan då återigen sätter man sig själv på pedestalen och ger en liten känga till de politiker som gör den. Behöver lära sin historia först.
men jag tänker på en del i debatten handlar ju om ansvarsutkrävande, huruvida man kan kräva ansvar personligen utav de som fattar den här typen av beslut. Och där har vi ju lite, jag menar, där har ju inte Norden, om vi lyfter blicken lite grann från Åland, men i Norden så har vi ju ganska dåligt track record på att kräva ansvar. Så där direkt, tittar vi ut över Europa till exempel, så har man ju mycket mer den typen. Jag menar, tittar du på Italien med deras stafettregeringar så kräver man ju ansvar hela tiden för de beslut som fattas. Är det anledningen till att man inte liksom ser, att man inte, vad ska man säga, värdera risken när man sitter i ett regerings... Alltså man alltid värderar makten högre än risken att man faktiskt hålls ansvarig för ett dåligt beslut som man kanske inte egentligen är med på riktigt. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar. Men jag tänker att var fjärde år så har man ju den här, då kan vi utkräva ansvar för de sittande regeringar som har varit och de politiker vi har haft. Och det händer ju, alltså det händer, det är ju ganska många som byts ut varje mandatperiod. Det har ju varit det så de senaste gångerna. Så på det sättet så uppfattar jag väl att det finns, där fungerar ju nog, vad heter det, vår demokrati är bra på det sättet. Däremot så har ju Åland och det politiska Åland, vissa politiker liksom smittat av sig på hela politiken och tron på självstyrelsen och alltihop de senaste åren, där det har, de senaste mandatperioderna, ja, tre mandatperioderna i alla fall, där vi hamnar i någon situation jag skulle gå så långt och säga att det egna politikern i sig är viktigare än de man ska serva, det vill säga folk eller de idealen man har, vad man står ideologiskt. Man har satt sig själv i främsta rum och makten förblindar, och den där tycker jag på något sätt är väldigt spännande i det lilla åländska samhället, för det är ju inte makt att tala om på något sätt ändå heller, utan jag menar, Åland behöver ju jobba ihop och vi behöver hitta gemensamma nämnare. Istället har vi hamnat i någon situation där vi under flera mandatperioder bara hamna i någon slags populistiskt spel där vi ena kastar mer på den andra och väldigt lite politik blir till och väldigt lite beslutsfattande. Jag vet inte, uppfattar du samma sak?
Eller? Jo, nej, men definitivt. Men jag menar, jag förstår argumentet att man hålls ansvarig inför väljarna var fjärde år. Men tar vi det här exemplet, så gjorde ju den förra landskapsregeringen allt för att förskjuta domen till efter valet. Och nu är det liksom nästan fyra år till nästa val.
Ja, men det är därför jag
tror. Det är liksom, och här kommer ju till exempel då tanken som har väckts utav Janke Mattsson, tidigare C-minister, och Rainer Juslin, nuvarande liberal andre vice talman i lagtinget, om att man borde hålla ett nyval nu för att testa förtroendet. Jag tycker kanske inte att det är rätt väg att gå, för vi kan ju inte ha nyval så fort vi anser att folket kan ha tappat förtroende för någon.
Nej, då är vi ute på villovägar, men däremot så förstår jag att tanken kommer nu, och den är nog värd att pröva i alla fall och se. Så det kan jag väl förstå, att liksom att den finns där mer som en variabel. Men de som är invalda har ju också ett ansvar.
Jo, men när det dessutom blir det här, nu ska alltså landskapet ut med drygt 13,1 miljoner i skadestånd, som man har redan betalat ut över 400 000utav det här skadeståndet i tidigare skede. Så det är i runda slängar 13,5 miljon skattepengar som kommer att gå ut. Ålänningarnas pengar. Borde man ha en större del i liksom ett personligt ansvar? Eller är, motverkar det politikens syfte att man faktiskt ska ha politiker som vågar ta även offensiva beslut?
Jag tror det. Jag tror det. Vi ska vara ytterst försiktiga med att utkräva ett personligt ansvar. Det är min personliga åsikt. För jag tror att vi hamnar i en situation att vi kanske blir mer, vi får väldigt försiktiga politiker. Vi kanske inte får politiker alls.
Mm.
Politik handlar ju också om att många gånger så fattar du ett beslut som du kanske inte alls tycker om ens, utan det handlar om en större helhet där du ska hitta varandra och då måste du ge efter på någonting, och då hamnar du i en situation där du också blir skadeståndsansvarig eller liknande. Så det, för ett sånt beslut så blir det ytterst beklämmande, och då tror jag faktiskt att demokratin kommer att lida av det, även om det finns möjligheter till att utkräva ett sånt ansvar redan idag.
Mm. Men det kanske borde vara mer brottsligt uppsåt om man ska göra det.
Ja, jag skulle säga det. Det behöver finnas ett uppsåt, absolut.
Mm. Finans- och näringsutskottet i Lagtinget har ju beslutat nu i sitt betänkande över den här tilläggsbudgeten, ändringsbudgeten, där man slår fast att pengarna ska betalas ut. Det är ju egentligen ett formalia ärende, om man får säga så. Men de bestämde att det ska tillsättas en oberoende granskning av ärendet. Mm. Man gör det tillsammans med lag- och kulturutskottet, eftersom lag- och kulturutskottet är de som granskar saker juridiskt, medan finans- och näringsutskottet granskar finansiella beslut. Mm. Och det här är ju i högsta grad både och, får man ju säga. Mm. Är det bra att det ska ske en sån utredning, om vi börjar i den ändå?
Ja, men ja, jag tror det. Sen har du pratat om, kan en sån utredning vara oberoende? Ja, det kan det vara. Det finns externa som kan genomföra den. Det kommer att kosta det också, men allt måste upp på bordet nu. Mm. Och det kommer att bli obekvämt för samtliga partier. Det kommer att bli samtliga partier i Lagtinget involverade på ett eller annat sätt i den här frågan. Men det måste fram nu på bordet. Och det handlar kanske inte lika mycket om att peka ut någon, utan det handlar mer om att väljarna har rätt till att få veta vad som har hänt.
Mm.
Och det, ja.
Vad ska man göra med det där då? När det väl kommer någonting?
Ja, den är ju mer intressant då. Jag tycker att man ska för det första kanske ta den till Lagtinget.
Mm.
Och så får man debattera den. Och sen är det ju faktiskt upp till väljarna att se vad nästa steg är. För är det så att det framkommer väldigt mycket av den där, så kommer det nog bli väldigt mycket tryck också från väljarnas sida. Och då kanske vi har ett nyval. Eller så visar den någonting annat, och då kanske man kan sitta ut tiden, mandatperioden. Men ett ansvarsutkrävande kommer att komma på ett eller annat sätt. Sen om den här frågan är för stor för att rida ut stormen. Man ser att det finns vissa politiker som försöker rida ut den, men det kommer inte att gå. Inte den här gången.
Här kan jag tycka att det saknas en del i det åländska politiska systemet. Mm. Motsvarande det som man har i svenska riksdagen med konstitutionsutskottet.
Mm.
Alltså ett utskott som granskar regeringen framförallt där. Mm. Och prickar regeringen. Det är ju inte något straff så. Det är ju inte att man får stå i skamvrån. Eller kanske skamvrån, men man får ju inget, liksom, man får inte indragen veckopeng.
Man får veta hut i alla fall.
Men borde man ha det så att det blir mer formellt, så att säga, när det är sådana här ärenden, och att det kanske inte bara är utav den här magnituden, utan andra saker också?
På ett sätt ja. Å andra sidan så kan jag väl tycka att liksom det lilla åländska samhället ska inte hamna i de här situationerna. Vi ska inte ha en sån politisk skiljelinje i det åländska samhället, att vi hamnar i de här positionerna. Nu gör vi ju det trots allt, men på något sätt så tror jag att vi behöver ett större politisk mognad på det. Alltså, vi är så fruktansvärt små. Vi måste kunna lära oss hålla ihop och leta varandras likheter snarare än att hålla på så här. Men visst, det är en sak, men sen så tycker jag fortsättningsvis att vi har ett problem i liksom hur hela apparaten är uppbyggd. Nu har vi haft både Christian Wikströms beslut om Bogskär, som kan kosta Åland fruktansvärda pengar vad det gäller potentiella investeringar. Alltså långt mera än den här elhybridfärjan som fattas bara dagarna innan man ska avgå. Vi hade med Mika Nordberg som infrastrukturminister när man det här, som jag uppfattar det, väldigt förhastade beslut att beställa elhybridfärjan under Katrin Sjögrens ettan där, i tider när man visste att det inte fanns ett stöd i lagting och inte i det åländska samhället och strax innan val. Vi har ju en problematik här i hur beslut fattas. Och här är det också, vidare kan man ju ta en allvarlig funderare kring också den dag man, när man ändrar systemet, att politikerna blir föredragande också på det sättet, alltså ministrarna, att här borde ju tjänstemännen vara de föredragande på det sättet, att det där har vi en problem som ligger längre bak i tiden, men det har ju drivit Åland in i en linje som, ja, där politiker inte kan vara politiker utan man ska vara tjänstemän, och där sakkunskapen som sitter hos tjänstemän läggs åt sidan på ett sätt. Det finns mycket att göra på i hela den här apparaten, och vi behöver nog granska den noga.
Jag var inne lite grann på att alla försöker att peka lite finger åt andra och sådär. Obunden samling har ju försökt sådär som de gör, lite poppigt får man väl säga. Alltså, jag menar att ge cred där, för de är ju duktiga på att argumentera för sina frågor fast på ett annat sätt än de andra. Mm. Kanske inte fullt lika traditionellt. Nej. Om vi säger. Men en sak som stod ut i veckan tycker jag, det är att obunden samling både i lagtingsdebatten och i finansutskottet genom Andreas Kahnborg då reserverar sig mot att den här utredningen ska tillsättas. Och man gör det med motiveringen att landskapsrevisorn och justitiekanslern JK redan har utrett frågan. Vilket ju är sant, men bara till en del. Mm. Eftersom landskapsrevisorn och JK utredde ju bara Katrin Sjögren regering 1.
Mm.
Inte regeringen Veronica Törnros, där som av en händelse obundnas Christian Wikström ingick som minister. På tal om att lägga ut dimridåer.
Mm. Nej, och varför är man emot en utredning? Det kan inte finnas någon orsak till. Det ena utesluter inte andra. Alltså om det finns en beställning från fältet, vilket det gör, är jag ganska övertygad från väljarnas sida, att man går till botten med det. Då finns det väl ingen orsak till att reservera sig mot sitt beslut där heller. Eller beslutet. Ja, nej, det väcker frågor.
Mm.
Mm, eller hur?
Jo, nej, men just det där att liksom när man hela tiden hänvisar till revisorn och JK som att det redan är utrett. Så nu är det bara att slänga fram allting och så för alla ska få... Varför kan man inte utreda igen? Det är väl vad politiker gör. Att utreda och komma till skott. Och här pratar vi dessutom om en icke-politisk oberoende utredning.
Ja, men så är det absolut. Och samtidigt också, så det är väldigt intressant ur ett självstyrelsepolitiskt och lagstiftningsområde också, att fundera lite kring JKs roll i den här frågeställningen. Och hur långt har JK gått i frågan? Och vad har man riktigt bedömt? Alltså det finns väldigt mycket. JK är JK. Alltså, jo, det är ett starkt namn, men det behöver inte vara rätt alla gånger det heller. Nej. Och i synnerhet i förhållande axeln Helsingfors-Mariehamn, så vet vi att det kan finnas viss problematik i viktandet av den åländska regelverket och lagstiftningen, och också även kunnande. Så även hos JK. Inte för att försöka misskreditera JK på det sättet, men jag tror att det kan vara bra att titta med andra ögon på det här också. Och på hela förloppet som sagt. Så jag förstår, alltså... Det är ju ren politik det där då. Man tycker att man ska inte använda mera pengar och det ena än det andra. Men det som blir kontentan av det är att obundna försöker mörka någonting.
Sanningen brukar ju vara någonting som är bra att få fram annars.
Ja, jag tycker det finns väl ingenting att förlora, eller?
Nej. Och jag tror ju också att det, med tanke på vad alla säger, alltså kontentan utav allas olika syn på den här och vad som har hänt och vad som inte har hänt, så tror jag att det är väldigt viktigt att man utreder ett, vad händer?
Mm.
Två, varför händer det?
Mm.
För jag menar, om du har två partier som egentligen inte alls var med på det här beslutet, så som de säger, men inte reserverade sig, inte liksom fick till protokollet att de var emot det eller sådär, då fungerar ju inte riktigt systemet på det sätt som det borde göra, kan jag tycka.
Nej.
Eller så får vi konstatera att okej, systemet fungerar så här och vi accepterar det. Men då är det ju bra att man får upp den frågan. För att vi behöver ha, vid sidan av själva ärendet med elhybriden och de 13 miljonerna, så måste vi också ha en diskussion om, fungerar vårt system här?
Nej, men absolut.
Och det tror jag den här utredningen verkligen kan hjälpa till med, att klarlägga vad som hände, varför hände det och hur. Och sen kan man ha en diskussion, borde det ha hänt på det här sättet eller måste vi skriva om lagar och förordningar om hur vi bedriver politik på Åland för att det liksom ska bli bättre?
Nej, men så kan man säga det. Sen om jag bara försöker liksom tänka mig in i obundnas reservering där, så kan man ju också se det som så då. Ja, men vad hjälper en utredning till? Att då hamnar vi i en situation bara där ytterligare pajkastning utgående från den utredningen, och det ska den politiska debatten bara fortgår och vi kan inte ta nästa steg och vi kommer liksom inte vidare ur det här. Men som sagt, jag tycker att vi är i en situation där det har varit för mycket helt enkelt som inte fungerar under en period eller under flera år, och vi måste få vi måste nolla det här nu. Vi måste kunna komma vidare. Och då behöver vi få det svart på vitt vad det är som gäller i den här frågan.
Nu kommer den där svåra delen i den här podden, eftersom vi inte vet vad som kommer att hända under dagen. Och det här kanske blir det som vi klipper bort.
Ja, vi får se.
Men det finns ju ändå alltså en tydlig diskussion kring personlig ansvar, och den absolut största debatten som pågår, där vi vet också att lagtingskansliet har förberett sig för att titta på regelverk och så vidare, det är ju huruvida Veronica Törnros kan sitta kvar eller inte. Många har ju förväntat sig att hon skulle avgå redan under veckan, både som partiordförande och talman. Och hur ser du på det där? Kan hon sitta kvar?
Nej. Alltså jag är väldigt tydlig på den punkten, för att dels har hon inte det breda stödet inom sitt parti. Det blir väldigt tydligt när man ringer runt. De må ha sagt en sak in i ett mötesrum i styrelsen, men när man pratar runt i centerleden och även med kärnväljare, så blir det väldigt tydligt ett nej. Och jag tror i den stora allmänhetens ögon så är hon för insyltad i det här. Och hon var trots allt lantråd när man beslutade om att säga upp avtalet, och det är det nu som det åländska samhället ska betala för. Och att då representera alla ålänningar, vilket du ska göra som talman, så blir problematiskt. Och därför ska jag säga att nej, hon kan inte sitta kvar där. Sen så kan hon sitta kvar, hon blev ändå invald i lagtinget och ska ha sin plats där. Men som talman är det väldigt svårt att behålla sin plats med tanke på var vi befinner oss just nu.
Och vi hör ju också idoga rykten om att pressen även i lagtinget är rätt stor. Det finns uppgifter om att andra partier har tittat på regelverket om man kan avsätta en talman, vilket ju är mycket svårt, eller om inte omöjligt. Och så vidare. Så att det finns ju ett stort politiskt tryck även från utifrån, så att säga.
Ja, men definitivt är det så. Och problemet är det att det är vissa saker som kommer att behöva ske under den här tiden. Och bland annat är det talmansbyten kommer att behöva ske. Vi kommer att behöva ha den här utredningen för att sakta kunna börja återbygga ett slags förtroende. Att det är ju mänskligt omöjligt att från en talmans sitta kvar som talman i det här perspektivet och samtidigt försöka återbygga ett professionellt förtroende för så väl demokratin som för lagtingen, för politikerkåren, när man är själv så insultad i det.
Jag måste ju säga att rent politiskt, alltså politiskt taktiskt, så är jag förvånad över att Veronica Törnros inte tog möjligheten att avgå redan när Centern hade ett möte på tisdagskvällen. Innan de här dokumenten, jag menar, de måste ju ha vetat om, de sitter ju med i regeringen, de måste veta om att de här dokumenten med största sannolikhet skulle bli offentliga, och att en stor del av sanningen skulle komma fram i och med det. Fallet blir högre i och med det. Och då borde ju, jag menar, den rimliga slutsatsen vore kanske att för partiets skull, för landskapets skull, kliva åt sidan, så blir smällen mindre.
Ja, frågan är hur mycket partier säger visste om de här detaljerna. Det är ju väl en intressant fråga.
Men de hade ju ändå ett möte där partistyrelse, lagtingsgrupp och ministrar var med. Informerar man inte varann i glada vänners lag inom Centern i sådana fall?
Jag vet inte, men jag tänker bara på vad Veronica Törnros har sagt i vår tidning.
Ja.
Och har man en ordförande så måste man väl tro på den, och tror man inte på den så ska man väl avsätta den. Och där står man väl nu då, tycker jag. För jag tänker att det som hon har sagt i tidningen, det har ju inte stämt. Bevisligen nu då, när vi får tillgång till allt material. Så, och samtidigt kan jag ju inte riktigt förstå centerstyrelsen heller, med tanke på allt snack som det är på bygden när man ringer runt.
Att det
nu ska vi ju säga att vi har ju inte hört Veronica Törnros sida eftersom hon under torsdagen ville ta tid på sig att läsa igenom materialet som har släppts. Vi kommer att få hennes version under fredag eftermiddagen, men när vi sitter här nu så har vi inte fått det. Men utifrån din politiskt analytiska sida, finns det någon möjlighet för henne att sitta kvar? Kan hon rädda sig själv på något sätt i det här?
Hon kan säkert sitta kvar vid makten som sådant. Liksom. Det går ju säkerligen i alla fall som talman ett tag. Men du kommer ju till en gräns. Mm. Du kommer ju till en gräns om du har förtroende eller inte där ute. Och det är väl där vi är egentligen. Och då blir det svårt. Men det är klart, du kan ju alltid blunda och köra på. Men som sagt, vi har inte hört hennes sida av det hela. Men det materialet som har presenterats hittills så säger jag en hel del.
Finns det en risk att regeringen kan spricka över det här utifall att hon stannar kvar? För Centern finns ju ändå med där, och vi vet ju att det finns en irritation inom inte minst Liberalerna i den här frågan.
Ja, men visst gör det. Och sen så finns det väl en irritation också kring Katrin. Och Katrin Sjögrens roll i det hela också, från Sjögren-ettan då.
Mm.
Så att det är ju nog frågan om den här regeringen håller ihop på det sättet. Samtidigt så är det ju väldigt många nya som inte var involverade, men ja, det är för mycket gammalt kvar, om vi säger som så, tror jag. Mm. Det är besvärligt rent ut sagt för Åland det här.
Jag tycker också att om Veronica Törnros hade valt att avgå redan i början av veckan, så hade det ju skjutit över mer av ansvaret på något sätt. Mm. Alltså rent politiskt taktiskt pratar vi nu på Katrin Sjögren, för hon hade varit den som var kvar.
Mm.
Så det hade ju varit ett smartare val på många sätt, kan jag tycka. Finns det väl en kan man väl ha en förståelse för att man slåss för sitt politiska liv också.
Mm.
Som ju naturligtvis är en del av en partiledare, ett tidigare lantråds DNA på något sätt.
Ja, men absolut. Och du ska ju vara en fighter, och du ska inte låta dig liksom, du måste kunna stå emot när det kommer lite skit också på ren svenska. Men på något sätt, jag har aldrig upplevt den här frustrationen som nu finns ute i det åländska samhället tidigare. Absolut inte.
Mm. Vi får se vart hamnar det här. Vi kommer säkerligen att få återkomma till den här frågan även i nästa veckas podd.
Mm.
Och kanske redan då under eftermiddagen, om det här är en uppdaterad variant.
Ja, absolut, det kommer nog hända mycket. Om inte idag så kommer det säkert fortsätta. Och det kommer nya inspel hela tiden. Men det är lite som vi har varit inne på tidigare. Att det läggs ut många politiska dimridåer nu åt höger och vänster för att skapa den här... Det är en klassisk politisk gren det där, att skapa så många alternativa sanningar så ingen vet vad sanningen är till slut. Så det är väl det, att därför kanske den här utredningen främst behövs.
Så är det nog. Med det så rundar vi av veckans podd. Vi valde att hålla oss enbart till den här elhybridsfrågan, trots att vi har ett presidentval som står för dörren. Men det kommer vi nog få analysera alldeles utmärkt nästa vecka.
Ja, men absolut. Och det viktiga är i det här skedet att bara gå och rösta.
Gå och rösta. Det är ett bra slutord tycker jag. Ålandstidningens ledarpodd är tillbaka nästa lördag igen med en rykande het podd och nya politiska analyser. Tills dess får ni ha en riktigt, riktigt bra vecka. Tack för att ni lyssnade, och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.